the real economies are still deteriorating, unemployment is still rising.
Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor.
En kostnadschock som skulle bryta nacken på återhämtning.
So much smaller that you're actually walking home with less.
Ja, vi kör.
Hej och välkomna till Pengar och politik. Idag har ju vi en av politikens kanske absolut hetaste gäster med oss i studion. Susanna Gideonsson som står inför att lämna ordförandeposten på Handels och ta sig an LO-posten. Välkommen!
Tackar, tackar.
Och som vanligt är det jag då, Lisa Hemmersson. Jag är vanligtvis reporter på Dagens Arena. Och
jag som är Sanna Skocko som är chefsekonom på Arena Idé.
Ja, och vi är en podcast som ges ut av Arena Idé. Du Susanna, sedan 2014 har du varit ordförande för Handels. Och om bara ett par veckor så kanske ett nytt kapitel börjar då.
Mm.
Du står att väljas som ny ordförande för LO och det är då första gången Handels är representerade på ordförandeposten. Och om min research inte är helt fel så är det också, det är bara andra gången en kvinna leder organisationen.
Jag tycker att det visar ganska väl utvecklingen på svensk arbetsmarknad. Mm. Där faktiskt kvinnor i allt större utsträckning också tar för sig på ett annat sätt. Men framförallt att tjänstesektorn är den sektor som växer allra snabbast.
Mm. Verkligen, vi kommer ju gå in lite på det där. Nej, nu pratar vi mörket och sådär. Men uppdraget är ju mångfacetterat. Men ett av delarna är ju att ena är då en allt mer splittrad organisation kanske och vända den där långsiktiga trenden med stadigt krympande medlemsantal. Jag tänkte, det kanske är ett av de enda få positiva effekterna av corona. Att medlemsantalen för Handels, men också för LO, inte bara i Sverige utan också i Europa, för fackförbunden ökar lite grann. Eller rätt så mycket. De senaste siffrorna jag såg var det 10 000 nya medlemmar för LO. 15 000 för TCO-förbunden. Det är ju inte skitsiffror.
Nej, och ser vi på handel så att det måste vara betydligt mer för LO. För att för oss har vi ökat med 11 000.
Jaha.
Över 11 000. Till i fredags tror jag vi hade 11 216.
Ja, men då är det ju...
Nyinträdda medlemmar.
Gamla så. Siffror jag hade. Ja.
Nej, men det är bra. Och det visar ändå att facken i Sverige står för någonting. Att det står i folksjälen för ändå en form av trygghet att när det blir krisigt, ja, då söker man sig till det man vet är stabilt.
Kan man prata om ett trendbrott? Vad är chansen att den fackliga anslutningen fortsätter öka?
Det är upp till fackförbunden faktiskt att tillvarata det. Vi måste visa att vi faktiskt är relevanta och att vi är relevanta för alla på svensk arbetsmarknad. Inte bara för de som redan har utan för de som faktiskt inte har den trygghet de borde ha.
Ja, ni på handel så jobbar rätt hårt på att försöka nå både visstidare och andra grupper och inte bara så att säga sina kärntrupper.
Ja, det måste det för att någonstans alltså, de visstidsanställda de är en stor andel på svensk arbetsmarknad. Och orkar inte vi som fackförbund att stå upp för de som faktiskt har allra jävligast? Vem ska då göra det? Så att för oss är det ganska naturligt att vi ska ta oss an den rollen.
Jag läste, Arena Idé gav ut en rapport för inte så länge sedan som heter Facklig höst i Europa. Va? Och där rapportförfattarna konstaterar att svårigheterna för fackförbunden i Sverige och Europa handlar om då fallande medlemssiffror, svagare partsställning, ansträngt förhållande till politiska vänner som i sin tur då försvagats kraftigt och en åtstramningspolitik som drabbar de anställda och sist men inte minst så sker en betydande inbrytning i den fackliga rörelsen från högerpopulistiska partier. Delar du den bilden, den problemformuleringen? Eller?
Ja, det ser ju ut så. Det är ju bara att se sanningen i vit ögat att det ser ut så. Och vad vi ser just nu under corona och just att arbetslösheten stiger, det är att jämställdheten ryker ju. För vilka är det som är hemma när barnen inte får gå ut till skolan, när barnomsorgen är stängd, om det är kvinnorna. Vilka är det som tappar sin inkomst, det är kvinnorna. Vi backar på många sätt och vis just nu.
Mm.
Även om vi blir fler medlemmar i Sverige så backar vi när det gäller annat. Framförallt ute i Europa.
Det här tror jag också är väldigt viktigt att ta med sig. Naturligtvis måste ju facken göra ett ännu bättre jobb än man har gjort tidigare med att nå liksom sina grupper. Samtidigt är det ju också väldigt tydligt att det som har hänt i Europa och inte minst i USA men också faktiskt i Sverige är ju en effekt av regelförändringar som sker på nationell nivå. Vi såg ju det när man till exempel förändrade A-kassan och hade den här vansinnigt dumma idén att de som var mest arbetslösa skulle betala mest för sin liksom A-kassa istället för att se det just som en kollektiv försäkring där konjunkturkänsliga grupper kontra icke-konjunkturkänsliga grupper skulle dela på bördan. Att jobbar man i en konjunkturkänslig bransch så skulle man inte både straffas med högre kostnader och arbetslöshet, utan då skulle det solidariskt dela. Men det där hade de uppenbarligen missat. Sen ångrar de sig ju för sig klok nog. Men det gav ju väldigt tydliga effekter, inte minst på A-kassan och även på medlemstalet på facket. Och vi har ju motsvarande lagstiftningar som har förändrats i Europa, och det som var uppe i den här podden tidigare i USA, det här right to work, vilket är tvärtom right till att stänga ut det facket handlar om. Va? Men de är ju väldigt bra på att döpa saker. Men här tror jag att Europa och Sverige, och även som en blivande L-ordförande då, har ju naturligtvis en jätteutmaning att se till att de här förändringarna utav regelverket snarare gynnar ett aktivt deltagande och deltagande i arbetslöshetsförsäkringen och inte, som det har varit hittills faktiskt, missgynnat fackföreningsrörelsen.
Där kan man ju säga att en oerhört dubbelmoral eller tvetydighet, beroende på vad man vill kalla det. Från alla politiska läger, från alla politiska partier, så hyllar man den svenska modellen. Samtidigt som man då ser till att bara gynna den ena parten, och den svenska modellen fungerar inte utan jämbördiga parter på arbetsmarknaden. Så att ibland så tycker jag att man borde läsa på lite mer innan man fattar sina beslut. Vad innebär den svenska modellen? För när man gör så genomgripande ingrepp i våra system så gör det att balansen rubbas. Och då blir det också helt, då funkar inte den svenska modellen som det är tänkt att den ska fungera.
Tänker du specifikt på LAS-utredningen som ligger, eller?
Nej, inte den, utan överlag. Både när det infördes visstidsanställningar. Det slår igenom oerhört hårt. När de här höjningarna av egenavgiften till A-kassan kom, det slog igenom jättehårt just utifrån att det var de som hade allra mest knapert. Det var de som fick de högsta höjningarna. Mm. Och naturligtvis, då ska man välja mellan att ha mat på bordet eller betala fackavgiften. A-kassavgiften kände man ju att man var tvungen att betala för att överhuvudtaget ha en garanti för sin inkomst. Och då rasade det ut mängder av medlemmar.
Ja, men det där är ju det. Alltså, jag menar, vi har ju den här då kopplingen till regelverk och förhandlingarna och svenska modellen. Och den, precis som du säger, den finns ju över i den här LAS nu. Att Samuel Engblom, som är på TCO nu, skickade ut en rätt bra tweet angående det, just att det var gnäll om att lagstiftningen var från 1970, och någon annan i och för sig som konstaterade rätt roligt att jo, rösträtten är från 1921. Så att, ja. Men det Samuel tweetade ut var ju liksom att det har ju alltså gjorts en rad förändringar genom årtiderna utav LAS och arbetsrätten. Och det han konstaterade mycket tydligt var ju att alla har ju gått i en försvagning utav arbetsrätten. Mm. Och det här gör ju naturligtvis det fackliga arbetet svårare. Och det Susanna var inne på, att det blir ju jätteviktigt när staten motarbetar det på det sättet, att man då når de här nya grupperna, att man måste förändra sitt eget arbetssätt också.
Men någonstans handlar det också om till exempel just avdrag för fackföreningsavgiften. Varför ska det vara så självklart att arbetsgivarna ska få dra av sin avgift till sina organisationer, medan den enskilde som betalar ur sina skattade pengar inte ska få göra avdrag? Det är en massa sådana här små subtila saker som inträffar hela tiden. Och ser vi på lagen om anställningsskydd, det har gjort stora ingrepp dels. Men sen är det också förändrat praxis, sånt som vi aldrig skulle ha upplevt tidigare. Till exempel det här med hyvling, där man helt enkelt kan bara peka på människor och säga, men du får en halverad arbetstid från och med imorgon. Och det är förenligt med LAS. Det skulle aldrig ha existerat för 10-15 år sedan, utan praxis har varit en annan. Och där har vi fått också en förändrad praxis som gör att det blir mycket, mycket svårare. Och där maktbalansen faktiskt har förändrats på svenska arbetsmarknad.
Jag gjorde ett jobb, det var ett par år sedan nu, men jag gjorde ett jobb där jag tittade på de tvister som går upp i domstol. Och vad domstolen då dömer till vems fördel. Och såg att det var jättesvårt för arbetstagare att vinna den, eller liksom för facket att vinna den kampen. Och de jag pratade med sa ju att men om man tittar på hur domstolen dömer så har maktbalansen förskjutits även där. Och i samma artikel så pratade jag då också med arbetsgivarsidan, och de gav uttryck för att de tyckte att det funkar skitbra. Som, alltså, ja, jo, men neddragen liksom, med 2017 års regler. Ja. Vilket ändå får mig då att reagera på att det nu är sånt himla tryck på att man liksom inte tycker att det inte funkar. Vilket ju, i alla fall för 2 år sedan, så tyckte man att det funkar jättebra. Så att,
men min fundering, är det sånt himla tryck? Hur stora grupper från företagarsidan är som står för trycket? Utan jag ser nog mer som att det är en liten grupp som får stå för mycket ljud, om vi säger så. Medan vi upplever att när det gäller lagen om anställningsskydd, när det gäller just de saker de nu vill komma åt, där brukar vi alltid komma överens på arbetsplatsen. Det är inga problem. Mm. Utan behövs det göras undantag från en turordningslista för viss kompetens och så vidare, så det görs dagligdags i förhandlingar runt om i Sverige.
Mm.
Så att jag upplever inte heller att det är det direkt som våra arbetsgivare säger, att det är det här som är problemet.
Nej, jag kan inte avskeda dem jag vill. Det är inte det som är.
Nej, och ser vi på just den, alltså på själva anställningsskyddet, så är det inte så att vi har Europas bästa anställningsskydd. Utan det finns ju en anledning till varför man väljer att lägga ner till exempel fabriker i Sverige, även om de är toppmoderna, och ha kvar dem i andra länder. Jo, det är för att det är så fruktansvärt dyrt utifrån anställningsskyddet att lägga ner dem i andra länder i Europa.
Mm-hmm. Ny info för mig.
Nej, men det där är sant. Det där är ju ett problem som har funnits, och där man hade en diskussion när jag var på arbetsmarknaden och näringsdepartementet en gång i tiden. Och det här uppmärksammades, att det förhöll sig delvis så. Och då fanns det en diskussion, ska vi också så att säga införa mer eller mindre någon form av straff vid nedläggningar? Jag menar, på Spanien vid den tidpunkten så tror jag att det var typ 2 årslöner närmast automatiskt vid en nedläggning. Och vid Sverige så är det ju så, och där ligger ju LAS i den andan, att finns det sakliga skäl för verksamheten att upphöra, ja, men då straffas man inte. Alltså, ja, det var väl tråkigt att det här inte flög, men vi fattar alla vad som hände, och nu får ni gå till A-kassan och arbetsmarknadspolitiken och så får vi hitta någon lösning på det här. Så att det är extremt billigt i Sverige att lägga ner. Alltså, men där har ju gamla hedliga Rehn-Meidner-modellen i botten. Ja, från det huset du ska tillträda till, va? Alltså, som var positiva till strukturomvandling. Man ska liksom inte hindra den omvandlingen som finns i ekonomin, utan tvärtom snarare stödja den.
Nej, det gynnar ju hela, alltså alla anställda i Sverige, om vi har framgångsrika företag.
Mm.
Och företag som är på väg i putten är ju ingenting som vi med näbbar och klor ska försöka hålla kvar, för att de kommer att gå i putten så småningom i alla fall. Utan då är det bättre faktiskt att se till att vi har livskraftiga företag som fungerar, som ligger i framkant, som är konkurrenskraftiga och så vidare. Men då måste vi ha de här systemen som faktiskt gynnar det. Alltså att i omställningen från ett jobb till ett annat, så måste du se till att du har ett så bra skydd som det bara går. För att människor inte ska bli så här protektionistiska och säga att ja, men det här urusla jobbet ska jag ha kvar till vilket pris som helst.
Om jag har förstått dig rätt, så vill du gärna säga att den lagutredning som presenteras på måndag, att den kastas i papperskorgen.
Ja, jag tycker att det politiska ingreppet i den svenska modellen är alldeles för stort. Mm. Alltså, jag undrar om man faktiskt vet vad man håller på att ställa till med.
Vad tror du man kan ställa till med?
Ja, om man rubbar maktbalansen så mycket som den här utredningen nu tyder på. Jag har inte läst den ordagrant och jag kan den inte. Så då finns en risk att vi får ett mer europeisk arbetsmarknad, där vi får mer, där fack inte förändringsbenägna, utan där man kommer att med näbbar och klor försvara vartenda arbetstillfälle, där vi kommer att få fler strejkdagar och så vidare och så vidare.
Gödsel på gatorna.
Ja, precis. Att vi går mot en sån arbetsmarknad, och jag vet inte, jag tror inte att det gynnar företagen i Sverige, och jag tror inte heller att det på sikt gynnar de anställda att vi skulle få det så.
Men maktbalansen, förskjuts den bara på grund av förslagen som ligger i utredningen, eller är det faktum att utredningen kommer redan det är en förskjutning av maktbalans? Och
även det är en förskjutning. Det är många som säger det, att vi förstörde den svenska modellen när man fick de här lagarna på 70-talet. Men de har vi levt med, och de har vi anpassat. Sen som vi sa tidigare, så lagen om anställningsskydd har ju förändrats ganska mycket. Framförallt när man införde där dels rätten då till privat arbetsförmedling, alltså bemanningsföretagen, och visstidsanställningarna, som har gjort försvagat då arbetstagarsidan. Men i övrigt så har vi levt med den, och jag tror att vi kommer att kunna leva med den ett bra tag till utan att behöva förändra den. Men att gå den andra vägen och skapa mer otrygghet, det tror jag absolut inte är modellen för att vi ska ha, att den svenska modellen ska överleva, utan tvärtom. Då är vi på väg mot någonting annat.
Och det här tror jag är någonting superviktigt, och här tycker jag faktiskt arbetsgivarna bitvis visar en bristande förståelse för hur arbetsmarknaden de facto fungerar. Alltså, och det handlar just om att de tycker att det är fantastiskt bra med att vi närmast har världens lägsta konfliktnivå på svensk arbetsmarknad. Alltså, jag menar, arbetsgivare hatar ju naturligtvis liksom antal dagar i konflikt, va? För det förstör ju helt enkelt produktionen. Så att det är jättebra. Jag, när jag var på näringsdepartementet, träffade oerhört mycket företag och företagare, både stora och små. Ingen tog upp LAS. Det här är en väldigt, väldigt ideologisk fråga. Alltså, det är just en maktfråga som man driver utav ideologiska skäl. Och här tycker jag att man kanske tar lite för stor bit av kakan, att bara för att politiken vill förändra den maktbalansen, så tror jag att man måste förstå att du kommer i ett annat system. Vill man veta vilket, så finns det ju fantastiska bilder när Air France vd skulle försöka komma in på sin arbetsplats och varit helt strippad naken och vakterna fick komma ut och hämta honom och så vidare. Alltså, konfliktnivån i andra länder där man har andra system, den är mycket högre. Man har mycket högre konfliktnivåer, konfliktdagar och så vidare. Och man är inte positivt inställd till investeringar, liksom automatisering och så vidare, strukturomvandling på samma sätt. Och att, jag tycker det är så fruktansvärt naivt att man tror att man kan ta russinen ur kakan. Att vi ska behålla den här dynamiska, liksom, framstegsorienterade fackföreningsrörelsen och den låga konfliktnivån, men vi ska göra dem helt maktlösa. Alltså, här kommer man få välja system, och det tycker jag, det Susanna säger är ju precis den naiviteten som finns nu. Att jo, det är såklart ni kan välja den franska modellen eller den italienska. Alltså, det är fullt möjligt. Men tro för guds skull inte att ni kan använda den svenska modellen med de franska och italienska maktförhållandena. Därför det valet finns helt enkelt inte.
Men tror ni, jag läste att Karl-Petter Thorwaldsson, han resonerade som så att han trodde att regeringen skulle kunna kasta förslaget i papperskorgen utan att det skulle få allt för, utan att det skulle vara liksom allt för politiskt riskfullt. Och han menade på att fram till nästa val kan Centerpartiet nöja sig med en mindre förändring som då minskar småföretagens problem med utdragna uppsägningskonflikter eller tvister. Delar ni hans analys? Kan man slänga utredningen i papperskorgen?
Jag vågar inte ge mig på de politiska nyanserna i det här spelet, utan jag kan bara konstatera att det är vissa grupper av företag som lever om ganska mycket. Och precis som du säger, de företag som vi träffar dagligdags i förhandlingar, det man tycker har varit problematiskt, och det kan vi säga från, även från fackligt håll, att ibland så råkar vi på ärenden där det finns helt enkelt personer som inte funkar på en arbetsplats. Som ställer till ett elände, inte bara för arbetsgivarna utan även för sina arbetskamrater. Och man måste lösa det på något sätt. Och där kan processen bli onödigt utdragen. Och där kan vi också, där tycker jag vi kan hitta regelverk som säger okej, det måste finnas någon tågordning, någon tidsram för att man ska kunna lösa de här problemen. Och det gör det inte idag, där kan det dra ut på tid i onödigt länge. Men i övrigt så de flesta företag som vi förhandlar med. Många utnyttjar inte möjligheten att undanta två ens på mindre företag, utan man menar att man följer det som ska, och man sköter sig så att säga. Och man vill i grunden egentligen inte behöva säga upp personer. Så att de här kraven som man har, det, jag tycker inte egentligen att det rimmar med den verklighet vi möter hos våra arbetsgivare. Klart det finns rötägg där också, men inte den stora merparten resonerar inte så.
Nej, sen tror jag inte heller liksom att man glömmer ju bort det. Alltså, den som nog har lättast att sparka människor är nog en vd för ett stort börsbolag. Därför den kommer liksom aldrig träffa de här människorna, förmodligen den säger upp. Men just när man talar om småföretag så tycker man, jag har jobbat väldigt mycket med småföretag i mitt liv. Startade upp en gång i tiden ett litet företag med 5 anställda. Alltså den som var ägde företaget hade ju rätt nära relationer med alla anställda på företaget. Det var ju så här, det var gemensamma middagar och man gick ut på gemensamma liksom, ja, happenings med företaget och alla visste vilka barnen var och var de bodde och så vidare. Alltså det var inte en LAS-fråga när det där skulle sägas upp, utan där är min upplevelse just också att många företag är precis som Susanna säger att det är rätt skönt att ha ett regelverk att förhålla sig till, för då kan man liksom lite göra så här, det här är inte jag. Det är inte det att jag inte gillar dig, Nisse, därför nu har vi nämligen jobbat ihop 4 år, känner varandra väl och jag känner dina barn och din fru. Men jag gillar dig, men så här, jag måste skära ner och så här ser det ut. Så att,
man följer bara regeln.
Ja, man följer bara, och det gillar vi människor att göra.
Vad tror ni då? Hur kommer, om utredningen kommer på måndag, kommer med förslag. Hur kommer det påverka förhandlingarna? Att det redan ligger förslag på bordet? För då, förhandlingarna återupptas ju i höst, eller efter sommaren.
Självklart så kommer det att påverka förhandlingarna. Därför att vi hade kommit längre om inte utredningen låg där som en surdeg mitt på bordet där arbetsgivaren redan har fått så mycket gratis. Alltså, jag vill säga, utredningen fråntar ju den fackliga sidan en del av vår betalningsförmåga, om jag uttrycker mig så. Alltså för att en förhandling är alltid ett byte. Att får vi det här så får ni det där. Och så byter man saker med varandra tills man känner att okej, det här kan vi leva med, det här är överens om, nu tar vi i hand. Mm. Men nu har man bara, nu med utredningen riskerar vi, nu, jag kan inte alla förslag. Så, men vi riskerar att arbetsgivaren har redan fått sitt.
Mm.
Så vad ska vi då ha att hantera? Då är det just de här grundläggande frågan om den svenska modellen. Alltså, ska vi gå mot en annan modell eller inte? Vi hamnar ju så djupt ner, så onödigt djupt ner i de frågorna som vi hade kunnat hantera på ett helt annat sätt.
Mm.
Men upplever du att det här, alltså det går ju inte att öppna eller googla den här frågan utan att det dyker upp de interna stridigheterna inom LO, vilket inte är så konstigt. Upplever du att de här interna stridigheterna har försvagat mandatet, och hur känns det nu? Känns det som att det är ordning på torpet nu, eller är det fortfarande så att säga väldigt starka olika viljor inom LO vad man vill med den här både förhandlingen och utredningen?
Jag tror inte att det är olika viljor vad man vill med utredningen. Där tror jag att LO-förbunden, utan att veta, så tror jag att man är tämligen överens. Mm. Att den skulle aldrig ha tillsatts. Mm. Det är nummer ett. Nummer två är att den var lika bra att den fick gå obemärkt förbi. Och så sen fortsätter vi jobba utifrån som vi är vana att jobba. Sen när det gäller förhandlingarna så är det ju så att förbunden har så oerhört olika förutsättningar och olika problem.
Mm.
Och där är det ju att vissa förbund har behov av att ha vissa problem lösta, andra förbund har andra behov. I vissa branscher så går utvecklingen oerhört snabbt. Den digitala, den automatiserade utvecklingen, så där har man jättestora behov av omställning. I andra förbund så är det fortfarande hantverket som gäller, och att man är beroende av hantverksskickligheten, så då är man inte alls lika beroende av den omställningsbiten den dagliga. Så att vi har olika intressen och det måste vi respektera. Och det är frågan där, hur ska vi se till att vi flyttar fram positionerna utan att någon ska betala ett pris, utan att trampa på varandra. Och det är det som är det trixiga i den frågan.
Tror du att konflikten inom LO också eskalerade på grund av utredningen?
Ja, jag tror det till viss del. Därför att vi var helt överens när vi kallade till förhandling. Så var vi helt överens om att vi skulle göra det. Och även att fortsätta igång förhandlingarna även efter att arbetsgivarna hade gett vilka hjärtefrågor de hade. Så att jag tror att utredningen har skadat så oerhört mycket redan nu, bara genom att överhuvudtaget finnas till.
Vågar du göra någon prognos på förhandlingarna nu när utredningen finns?
Nej.
Jag misstänkte det.
Rakt. Tydligt.
Ja.
Jag såg Arbetet idag hade en artikel där Svenskt Näringsliv liksom vädjade till LO att så här, snälla förhandla. Så kände jag så här, nej men vad är det här? Att Svenskt Näringsliv försöker utmåla LO som bråkstakarna och som de som sätter sig på tvären här.
Mm, nej, jag tror inte du ska tolka det enbart så, utan nej. Det ligger mycket i det du sa, det här att det finns arbetsgivare som faktiskt vill och värnar den svenska modellen, som vill förhandla, som vill att vi ska komma överens. mellan parterna, som inte vill ha en pingpong-arbetsmarknad så att det beror på vem som har den politiska makten, hur förhållandena är på arbetsmarknaden, utan man vill ha mer långsiktiga villkor. Så att jag tror att det finns en ärlig vilja från delar av arbetsgivarsidan faktiskt.
Jag tror faktiskt att corona här har spelat en viss roll. Alltså det är ju så, shit happens som det brukar heta, va? Och det ser man ju inte minst på A-kassan. Alltså spiken i A-kasseanmälningar är ju liksom, den är ju spikrak upp, va? Det är liksom ingen kurva, utan det är bara skyrocket, och folk påminns om sin dödlighet så börjar man agera. Och jag menar, tittar vi vad som har hänt efter corona, så tror jag många företag har påminns om sin dödlighet och hur känslig en global marknad är, inte minst det här som kallas värdeförädlingskedjor. Mm. Att liksom svensk produktion är inte så där, hej, jag drar ner i källaren och skruvar ihop en bil utav mina egna prylar, utan funkar inte Kina, Tyskland och så vidare, så finns det inga prylar att skruva ihop den där bilen med, va? Och då står produktionen still även om alla är på jobbet, va? Så att, och det här har ju lett till att vi har ju massiva stöd, alltså otroligt massiva stöd nu till näringslivet, vilket ja, möjligtvis ökar lite förståelsen även hos arbetsgivarsidan att vi lever i ett samhälle där alla är beroende av att olika delar fungerar. Så att jag tror tonläget, åtminstone just för tillfället, känns som att man har lite större insikt om behovet av ett samhälle.
Så verkar, och det verkar väl även som att det var corona som sköt avtalsrörelsen fram?
Ja, det var tvunget. Jag tror alla förbund som då satt i förhandlingar att vi kände att det här fungerar inte. Vi började försöka prata då olika paragrafer och så vidare i avtal, och så sen gled vi in på corona, för det här var ju just i början, och då var det ju vartenda samtal handlade ju om det. Bara. Och till slut kände jag att det här går inte. Vi kommer inte framåt, utan vi har så mycket akuta saker att ta tag i just nu. Så att sitta och prata om avtalsparagrafer som ska fungera i en verklighet om några år och fungera framåt. Nej, det fungerar inte att göra det. Så att där var vi helt överens om att vi är tvungna att göra någonting annat.
Mm. Ja, där har vi en liten annan liten, ja, traditionell surdegsdiskussion, eller då LO-familjen kan man väl säga, och det handlar ju om det berömda märket. Vi har ju både haft Tobias och Marie här på podden. Vad är ditt take på märket? Det är kul att höra. Vad har en blivande LO-ordförande för take?
Ja, nu är jag handelsordförande. Ja. Och det som jag måste uttala mig i den frågan. Ja. Nej, för mig så är märket är en självklarhet. Vi måste ha ett märke, en ledstång. För att annars skulle det bli att alla starka grupper skulle ta för sig allt vad som bara gick, medan de svagare grupperna inte skulle få något. Så att utifrån det så är märket faktiskt bra. Sen är det då en annan diskussion hur märket sätts. Traditionellt så har det varit den internationellt konkurrensutsatta industrin. Men idag är det många andra sektorer på svensk arbetsmarknad som är internationellt konkurrensutsatt. Precis som industrin. Och då bör de sektorerna också vara med att sätta märket.
Mm. Det är mer sättningen som du egentligen tycker att man borde diskutera. Så hur märket sätts, så att säga.
Involvera fler branscher.
Ja, men sen finns ett inbyggt problem också med märket. Därför att industrin kan ibland säga att ja, men vi blir bara golv för andra. Mm. Därför att när man har det här knät, så innebär det att alla upp till knät, de får ju den löneökningen då, som är snittet på industrin. Sen alla över, de får ju den procentuella ökningen, och då får de ju ut mer i kronor och ören. Och i och med att människor faktiskt lever och betalar sin mat och sin hyra på kronor och ören, och då när andra grupper kan plocka ut mer i kronor och ören, då blir industrin lite sura, alltså medlemmarna där. Så jag har en viss förståelse för att industrin också reagerar på att ja, men vi är bara en bottenplatta. Men vi måste ändå ha någonting som reglerar det här, för märket, även om vissa grupper har löneglidning och kan utifrån att man är bristyrken eller har viss kompetens kan plocka ut mer. Så det stora flertalet följer ju ändå märket.
Ja, det där är ju faktiskt rätt spännande, just här, hur världen förändras. När man har plötsligt nya ingångsvärden. När jag då en gång i tiden jobbade för LOs första kvinnliga ordförande. Då fanns det ju liksom inom lönebildningen, så var det ju väl etablerat att man hade det här märket, alltså i DIN-normen så kallade det. Det som hände var just att man hade löneglidning, som du var inne på. att industrin drev ju iväg så att säga i löneökningar som inte var en del utav de avtalade lönerna. Så säg i dagens modell så skulle säga att du fick 2,3 i förhandlingarna, så visste liksom industrins parter att det där kommer nog landa på 3,3. Och då är man inte så besvärad över att det är ett golv, va? Därför att då kan de andra plocka ut någon tiondel här och där, och man vet ändå att det där kommer jag jaga i kapp med min löneglidning. Men det som strukturellt har hänt på den svenska arbetsmarknaden sedan dess, vilket gör den här processen tror jag lite mer spänd utifrån industrins sida, det är ju det att löneglidningen har ju på gränsen till upphört. Alltså det är fruktansvärt låg löneglidning i Sverige de senaste åren. Och då blir det plötsligt, då vet man även som industrin, nej men jag får det här. De där 3,3 kan jag glömma.
Ja, märket blir viktigare då. Liksom.
Ja, men det blir ju det, och relativlönerna blir viktigare, och man kan inte glida under radarn heller på samma sätt. Därför löneglidningen var det ju liksom ingen riktigt som brydde sig om på det sättet. Jag menar, jag kommer till och med ihåg Metall drev någon gång, ja det var väl på 90-talet där någonstans, att man försökte få det till svart och vit löneglidning. För om man utvecklades i sitt arbete och därför fick en löneförhöjning, då var det okej, därför då var det vit. Men det flög inte riktigt. Löneglidning är nog löneglidning. Men jag förstår att de var intresserade av att definiera om det lite, därför det var ju en viktig del av deras lönebildning, helt enkelt löneglidning. Och idag blir det tuffare, därför förhandlingarna bestämmer de facto vad du kommer få i kuvertet.
Men samtidigt tycker jag det du kallar vit löneglidning, den ska finnas. Alltså är det så att människor utvecklar sig på sitt jobb, man blir mer mångkunnig, man tar ett större ansvar för flera arbetsuppgifter och man kan mer, ja men då ska det ta med fanken också synas i lönekuvertet.
Absolut.
Men det ska gälla alla grupper, inte bara vissa grupper. Och det ska inte bara gälla heltidsanställda och tillsvidareanställda, utan vi måste också se de andra grupperna som växer så rasande snabbt. Och det här är ett problem. Att vi har en helt annan arbetsmarknad där vi har appanställda, där vi har bemanningsanställda, där vi har alla visstidsanställda, där man inte har en fast bas. Utan man är själv den handelsvara som man ska sälja på nytt varje dag. Och det skadar ju också att vi får ingen. Dels att det skadar den enskilde naturligtvis, att de inte har någonting att förhålla sig till. Så skadar också den svenska modellen utifrån att ja, det är jättesvårt att bilda kollektiv här. Alltså vem ska jag prata ihop med? Vem ska jag försöka kroka arm med för att jag ska kunna få det bättre, för att vi ska kunna ta kampen tillsammans? Så att det är en utveckling som vi är tvungna att ta i, som vi måste våga se.
Mm. Då kanske ett av de förslagen som läckte där i söndags är ju att har man varit visstidsanställd i 9 månader istället för 12 månader, så ska man ha förtur till en fast tidsanställning. Mm. Där kanske sådana förslag är att jobba vidare med.
Ja, kruxet är vilket vi kunde ju stapla olika former utav anställningar, och det vart vi till och med fällda i av EU-kommissionen för. Det är ju inte ens lagligt enligt EU-regelverket, så vår arbetsrätt var alltså för slapp i förhållande till EUs gemensamma. Så att ja, man kan göra sådana små justeringar, men det viktiga är ju egentligen att det blir de facto en fast anställning relativt snabbt, ja. Om det är så behovet ser ut.
Ja, men alltså vi ser ju med så enormt många visstidsanställda som vi har, alltså att företag är ju oerhört duktiga på att ha datasystem som slår larm då efter 11,5 månad eller efter 11 månader, så att man har de här 14 dagars tid för att avbryta en visstidsanställning. Och vi tror ju att det kommer bara till att bli en större snurr. Och det här är olyckligt av flera aspekter, därför att vi ser ju också när vi har gjort arbetsmiljöundersökningar. Arbetsplatser med många visstidsanställda, där är arbetsmiljön mycket, mycket sämre. Även bland de tillsvidareanställda. Mm. Därför att den tillsvidareanställda, dels så vet man inte vem ska jag jobba med nästa dag. Ingen aning. Okej, och så kommer in en ny här. Jag ska sköta mitt jobb, jag ska samtidigt lära upp den nya. Och så ska ju, den har ju kommit in för att ersätta någon annan. Ska ju göra den personens jobb också. Mm. Så helt plötsligt har man 3 personers arbetsuppgifter på en och samma dag. Och då får vi mycket större problem med sjukskrivningar och utbrändhet istället. Så att det är bara av ondo. Och vi säger också att vi har inga provanställningar längre i våra branscher. Utan det är bara visstidsanställningar. Mm. För en provanställning, den ska ju faktiskt leda till en tillsvidareanställning.
Jag tänkte också det, Alicia. Jag menar, herregud, du är ju journalist. Alltså är det några som är experter på att utlasa människor så är det ju journalistbranschen.
Yeah.
Alla har jobbat i 12 månader någonstans.
Ja, och i min bransch är man tacksam för det man får.
Ja, exakt. Det är, får man 12 månader så ja, nu får ni bara 9.
Ja,
det där borde ni vara emot som springer runt på de där vicken.
Ja, men det är väl många med mig som tycker att det verkar konstigt. Men om jag har förstått dig rätt, Susanna, så vill du se ett fortsatt stabilt och kanske ett intensifierat politiskt, fackligt politiskt samarbete?
Ja. För mig är det bara dumt att kapa den politiska kanal vi har. Alltså, vi vet att företagarsidan och kapitalet, de har sina politiska kanaler. Kanske inte lika synliga som de som LO har med Socialdemokraterna. Men jag tycker att vi ska vara stolta över att vi har en politisk kanal och att det vore nästan tjänstefel att ta bort den. Sen är det en annan sak vad vi ska använda den politiska kanalen till och hur vi nyttjar den. Så att nej, jag vill se mer politiska samtal på arbetsplatserna, fler arbetare i politiken och fler arbetare och arbetares berättelser från verkligheten i tv-sofforna. Så att jag vill nog precis tvärtom.
Mm.
Vår nuvarande L-ordförande har sagt något sånt här att nu ska jag inte citera honom, men att vi stödjer typ en socialdemokratisk regering som driver socialdemokratisk politik, något liknande tror jag han var ute efter. Hur långt kan en socialdemokratiskt ledd regering gå i att inte föra en socialdemokratisk politik innan det blir allt för stora spänningar?
Nej, jag tror alltså till slut för man inte en politik som faktiskt gynnar arbetstagarnas intressen, så att säga. För man inte en politik för ökad jämlikhet så kommer det att brista någonstans någon gång. Men jag vågar inte säga när den gränsen kommer, när den så här. Men jag tycker att inom LO-förbunden så har vi också en hel del att faktiskt ordna till. För det är inte så att det har varit horder av arbetstagare som står i kö för alla politiska uppdrag och så vidare. Utan vi måste också se till att vi faktiskt ser till att ta det ansvar som faktiskt åvilar oss och se till att det parti som vi nu säger att vi har en gemensam värdegrund med, att det faktiskt också levererar det.
Men tror du LAS-utredningen, inte den som ligger nu, men den kommande LAS-proppen från regeringen, om det kommer en sådan, kan det bli en breaking point?
Ja, det är osett om utredningen går över till ett lagförslag, så det vill jag inte säga att det kommer att måste bli så.
Nej.
Så att, jag har ingen spåkula tyvärr.
Nej.
Utan vi kan konstatera att ja, januariavtalet innehöll ett antal förhatliga punkter. Men samtidigt så
har så var det sagt.
Ja, samtidigt så måste vi också inse att hade vi kommit in här i krisen med en borgerlig regering, vad hade hänt då?
Mm.
Hade vi haft slopade eller hade vi haft ersättning för karensavdraget? Hade vi haft underlättade att vi skulle kunna komma in i A-kassan och allt det här? Nej, det hade vi inte under finanskrisen. Så varför skulle vi ha fått det nu? Så att, alltså, det är sött, salt och surt åt alla håll och kanter. Men samtidigt så måste vi också se till att ja, men vi ska föra en politik som faktiskt gynnar jämlikheten i Sverige. Och att välfärden måste återbli ett verktyg för att vi ska ha ett jämlikt Sverige, inte bara en utgift.
Kan det vara så att om vi har tur att de förändringar som har gjorts då, surt, salt och sött i corona, att de alla de mer eller mindre ligger kvar, höjd A-kassa, ersättning i A-kassan, slopad karensdag, men kanske också vissa då eftergifter till näringslivet?
Jag tror att det är omöjligt att allt det ska ligga kvar, för att det klarar inte statsfinanserna på sikt. Utan i så fall måste vi in med kraftigt höjda skatter, och det ser jag inte heller att det riktigt, inte ännu i alla fall, finns förståelse för. Men däremot vad jag tror att den här krisen har gjort, det är att gemene man pratar mycket mer om ett starkt samhälle och vikten av ett starkt samhälle, både från företagens sida och från gemene man som nu faktiskt insett ja, men hur viktigt det är. Att det kanske inte funkar på att vi har det uppdelat på det ena företaget på det andra som ska ta ett samhällsansvar, som nu när det verkligen gäller inte klarar av det.
Mm, apropå roliga tweets så såg jag någon som skrev sådär: hur kan någon efter den här krisen fortfarande vara liksom en hårdnackad nyliberal? Att det är så mycket i den samhällskedjan som har brustit eller visat sig, men å andra sidan så var det väl också under efter finanskrisen och då.
Ja, herregud, kom ut starkt, känner jag mig efter gammal och luttrad. Alltså, det är ju fascinerande hur extremt snabbt högern inte blir nyliberal när näringslivet råkar illa ut. Alltså, det finns ju inga som skriker så högt på statliga insatser som näringslivet gör när man hamnar i problem. Men tyvärr får man också konstatera att det finns inga som så snabbt blir nyliberaler igen efter man har fått insatserna och inte längre behöver dem. Så att ja, det här tror jag kommer bli en jättestor strid, och där jag i varje fall hoppas att ja, Susanna och Elle och gänget måste upp på barrikaderna, därför att nu kommer diskussionen bli hur ska vi omstarta Sverige, och då kommer den gamla vanliga hedliga nyliberalismen fram. Va? Det är sänkta skatter för kapitalägarna, det är uppluckrad arbetsrätt, det är neddragningar i arbetslöshetsförsäkringen och så här. Alltså, det här är ju ingenting vi inte känner igen. Så att jag tror inte vi kan föreställa oss att nyliberalerna har klivit av barrikaderna bara för att staten mer eller mindre har hjälpt till att rädda större delen av näringslivet, utan det går någon liten karensperiod och sen är de back in business igen. Va? Och jag menar, Anders Borg har ju redan varit ute och sagt att han vill ha sänkta skatter på kapital och tillgångar. Och
vissa kan man alltid lita på.
Ja, och Handelskammarens omstartskommission, en av medlemmarna där, Skans, har ju varit vi måste snabbt nu strama åt A-kassan igen. Vi har ju uppluckringen från Centern att nu är extra viktigt att luckra upp arbetsrätten därför så många är arbetslösa, och då kommer de med jobb om vi bara avskaffar arbetsrätten. Och så att jag tror nog att det kommer bli en rätt tuff strid, tror jag, politiskt sett sen när det här värsta har lagt sig, om hur formulerar vi det framtida samhället och utmaningen.
Vi får bara hoppas att det gemensamma minnet, att det faktiskt är lite längre den här gången. Därför att corona har ju faktiskt drabbat alla samhällsskikt, inga speciella grupper, utan det är faktiskt alla som har blivit drabbade på olika sätt och vis. Oavsett om det är arbetare eller tjänsteman eller om det är akademiker. Det enda skillnaden är att arbetarna har varit tvungna att gå på jobbet och utstå smittorisker och så vidare, och kanske jobba hårdare än någonsin tidigare. Men att det faktiskt det gemensamma minnet också sträcker sig fram till nästa val. Att man ser att, ja, vad hände faktiskt? Och att man också drar slutsatser och minns det fram till nästa val. Ja, om vi är så håller i det allmänna uppvaknandet om betydelsen av det starka samhället, så tror jag faktiskt att corona kan just i den aspekten medföra något positivt. Sen kommer vi till att vakna upp till en oerhört svår ekonomisk situation. Svår ekonomisk situation också för många enskilda som då har fått lämna sina arbeten. Och så att vi behöver också ganska stora satsningar, inte bara nu mitt i krisen för att företag och anställda ska kunna övervintra, utan även efteråt, där vi verkligen behöver satsa på kompetensutveckling och omställning för att kunna ta de nya jobb som då växer fram. Ja. För att vi har gjort hopp i vissa branscher. Jag kan ju bara säga inom handeln, alltså, vi hade ju mycket e-handel, eller relativt mycket. Men nu bara på ett par månader så har över 1 miljon nya svenskar börjat e-handla. Vad innebär det för den traditionella handeln? Jo, naturligtvis så blir det ett hopp också i omställningen av branschen. Och så tror jag blir i många branscher. Jag tror det är samma sak på hotell- och restaurangsidan eller konferensanläggningar. Och så här. Jag tror även om det ska vara helt smittfritt om 2 månader så kommer man inte att ha lika mycket konferenser, därför att människor har lärt sig att mötas digitalt på ett annat sätt.
Mm. Fun fact där med e-handeln. Det vi svenskar shoppar mest då, läste jag någonstans, under corona, det är hantlar. Att man ska kunna göra lite så hemmaträning.
Ja, jag märkte det när jag gick upp för trapporna här för första gången på 2,5 månad. Att det brukar nämligen göra. Så jag har ett referensvärde som det heter. Så jag borde också ha shoppat hantlar. Men jag har inte gjort det.
Ja, är det inte för sent än. Vad tror ni då? När man inte hade gjort läxan, när man kommer oförberedd eller liksom inte hade gjort läxan på skolan, så kunde man ju säga så här, hunden åt upp läxan. Mm. Kommer vi se någon sån grej på måndag? Ja, ni skulle den här utredningen komma, men ja, det mejlet kommer aldrig fram. Kommer vi se någon sån fullösning, eller kommer den läggas fram och sen gömmas undan i en bordslåda?
Nu är jag inte säker på vem skulle skylla på hunden, tänkte du?
Ja, men jag tänker att regeringen
kan säga... Departementet måste ju närmast bli. Departementet, jag har inte sett någon, de har inte mejlat.
Nej,
men... Ligger inget i postfacket.
Det finns inget här. Kom aldrig fram. Nej, men kanske departementet då, eller regeringen. Ja. Inför januaripartierna. Och den där utredningen kom aldrig.
Det tror jag tyvärr inte att du kommer undan med. Inte så enkelt. Utan intresset är alldeles för stort. Utan det är bara, om det nu stämmer det som har ryktats om den så, då är det bara, då måste vi kunna visa på att det här fungerar inte. Därför att det gör stora delar av alla anställda, oavsett om du är akademiker, tjänsteman eller arbetare, helt rättslösa på svenska arbetsmarknaden. Och det måste vi tydligt kunna visa. Och det tror jag faktiskt att människor känner, nej, så ska vi faktiskt inte ha det i Sverige. Nej. Sverige ska vara ett bättre land än det.
Du är ju då LOs andra kvinnliga ordförande. LO har ett jämställdhetsmål 2028, är det va? Jag misstänker att du var med och drev fram det här utan att ha någon djupare kunskap om det. Hur tycker du det går? Och vad behöver göras?
Vi kan väl bara säga så här att det där med att halvera löneskillnaden, för det tror jag är det du är ute efter.
Yep.
Mellan kvinnor och män. Vi har,
till 2028.
Vi har gjort ett riktigt uruselt jobb med det.
Så där.
Ja, det måste vi säga när vi inte har nått målet. Sen då, jag är tveksam på att vi kommer att nå det till 2028. Men vi ska göra allt för att vi ska kunna nå det. Men sen har vi ett annat mål som inte finns med där. Det som jag också vill se uppfyllt, och det är inkomstmålet. För att det spelar ingen roll om man har samma lön för samma arbete, samma timme. Om den ena får jobba 3 timmar om dagen och den andra får jobba 8. Där har vi en annan stor bit att bita i. Just det med alla deltidsanställningar och att kvinnor helt enkelt inte får jobba lika mycket som män. Eller kan jobba utifrån kanske ibland familjesituation och sånt. Där man fortfarande tar en större andel av hemarbetet och så. Så att
nej, men det är ju många kvinnor inom Handels och relativt låga löner. Och sen har vi Kommunal med relativt många kvinnor, låga löner. Och där man har samma typ av problematik, att man inte får den tid man vill ha på jobbet. Kommer du in i en situation nu med lägsta löneperspektiv så att säga, och jämställdhetsperspektiv som kommer påverka hur LO tar tag i de här frågorna?
Jag vet inte. Jag har ju varit en del av LOs styrelse även tidigare, så att jag tror att jag kan inte ensam göra skillnaden, utan det är ju en diskussion vi måste faktiskt föra tillsammans och se till att flytta fram positionerna. För jag upplever att det finns ett genuint intresse från alla LO-förbund att faktiskt göra någonting åt frågan, att man kämpar med det. Man kämpar också att vi ska få en mer varierad arbetsmarknad som inte ska vara så könssegregerad som det är idag. Och jag tycker det är jättebra om nu Kommunal och SKR heter de nu.
Ja, det är regionen.
Om de lyckas med sitt mål, alltså att alla ska erbjudas heltid. Därför att vi ser ju i Handels, alltså ju fler heltider de får på Kommunals sida, desto fler, vi får ju en överströmning från medlemmar från våra branscher till Kommunals branscher. Och det tycker jag är bara ett friskhetstecken, att medlemmarna faktiskt väljer att flytta dit, man får heltid och man får en tillsvidare tjänst. Självklart. Det tycker jag faktiskt är bara bra. Så att desto fler förbund som kan flytta fram positionerna på det sättet, det kommer också att underlätta för andra förbund att flytta fram positionerna.
Känner du att det där spelar någon roll? Vilket så att säga kön ordföranden har för samarbetsklimat eller utvecklingen?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att vi överallt i alla beslutsfattande församlingar så fattar vi bättre beslut om vi har lite olika erfarenheter. Och just nu så är vi många bland LO-förbund som har, det är många LO-förbund som har kvinnliga ordföringar. Förhoppningsvis så ska vi bli någorlunda jämställda även någon gång i LO-styrelsen.
Vad har du själv för förväntningar då? Det måste ändå kännas lite spännande. Vem var det som sa det nu då? Det finaste jobbet en arbetargrabb kan få. Det var någon LO-ordförande i historien, manlig sådan.
Geijer.
Ja, nu kommer jag inte ihåg namnet. Men det är ett fint jobb i varje fall. Hur känns det att kliva upp på den stolen idag?
Jag vet inte om jag känner att...
Att du vågar tänka det?
Nej, men, nej, men utan jag känner ju mer så här, men vad i rackan har jag gett mig in på? Hur dum får man vara? Varför tar jag på mig något sånt här? Men samtidigt för mig är det så viktigt att vill man förändra, så då man kan inte sitta och peka på att andra ska göra det, utan då kliver man in och så försöker man. Och det är nog mer det som har gjort att jag faktiskt till slut tackade ja till att ställa upp på nomineringen.
Nej, ryktet är att det är fint.
Ja. Och slitigt här.
Ja.
Och slitigt. Ja, och det får man väl ändå säga. Bordet är inte direkt dukat. Det brukar det i och för sig sällan vara. Alltså, man glömmer ju lätt att det alltid varit konflikter och alltid från rosernas krig. Och efter första centrala förhandlingen på lönesidan som faktiskt arbetsgivarna tvingade fram, som sen blev LOs liksom, ja, gullegris. Men det var faktiskt arbetsgivarna. Så efter den första avtalsvändan, och nu är vi på 50-talet, så sa LO-ordföranden aldrig mer. Han tyckte att det var så pestigt att försöka få ihop alla förbunden i gemensamma. Alltså, han var så här, det här kommer vi inte om. Men det blev det. Och ett par decennier höll man ju på att göra om det. Så att det har alltid funnits sina utmaningar. Men ser du några särskilda utmaningar just nu? Därför, bordet är ju inte, som sagt, var inte bara uppdukat, får man väl säga.
Nej, vi har massor med utmaningar, de här direkta som vi har pratat om nu, alltså allt utifrån LAS-utredningen, om förhandlingarna om trygghet och omställning med svensk näringsliv, med en återupptagen avtalsrörelse i en tid där det är massor med människor som faktiskt har tappat sina arbeten eller känner oro för sina arbetstillfällen och så vidare. Så att det finns massor med saker som är att ta tag i här och nu. Men sen då den långsiktiga saken som jag tycker är viktig att vi måste ta tag i, det är synen på arbetsmarknaden. Alltså, vad gör vi med en arbetsmarknad som förändras? Ska vi bara tuffa på vidare som vi alltid har gjort, eller ska vi faktiskt försöka ta oss an de problem som vi ser komma, eller ska vi bara låta dem vältra över oss så småningom? För det är inte så att de blir mindre bara för att vi står vid sidan av och tittar på dem.
Och de där problemen, utöver att det är många som är oorganiserade för att de har osäkra anställningar, vilka andra problem finns där?
Nej, men vi har pratat om visstidsanställning, vi har pratat om bemanningsanställda, vi har alla appanställda som aldrig träffar en arbetskamrat, vi ser att företagen blir allt färre, de blir allt större, de blir allt globalare, vilket innebär att många gånger att den lokala chefen på min arbetsplats, de har inget beslutsmandat alls. Har du tur så finns det någon på Sverige-nivå som faktiskt kan gå in i en förhandling och lösa ett problem. Utan ibland då kan det vara, ja, men ledningen sitter i Spanien eller de sitter i USA eller någon annanstans, och då blir det lite grann det här du säger, att när vdn på stora börsbolag, de har inte den relationen till sina anställda, utan man sitter där och bestämmer utan att ha en minsta lilla aning om hur det fungerar i verkligheten. Och det är ju, det är inte ett nytt problem, men det är ett växande problem för hela fackföreningsrörelsen över hela världen.
Ja, de här kedjorna kan ju bli väldigt långa. Jag måste ju säga att man bommade ju fullständigt för kanske, ja, vad det nu blir, 25 år sedan, något sånt. Att just kaféer till exempel skulle ha några komparativa fördelar av att bli globala, det tänkte man väl. Alltså, det är väldigt lätt om man har min bakgrund, både som LO-ekonom och ekonom och departementet och hela det där, liksom att, ja, men det finns de här globala värdeförädlingskedjorna, och det är viktigt att vara stor. Och jag menar, bara titta på bilindustrin idag. Vi är ju på väg att, ja, ge det här ett par decennier till, så finns det två biltillverkare, va, som gör varsin plattform. Det förstår man ju. Men just att till exempel kaféer skulle bli stora globala kedjor i att servera en kopp kaffe och en bulle, den tog mig lite med överraskning, men det är ju den verkligheten vi lever i idag faktiskt.
Ja, samma sak på fastighetsbranschen, samma sak på Securitas, alltså de här bolagen. Det är ju inga små enskilda svenska företag, utan det är ju multinationella jättar allihopa.
Fast det är lite, alltså jag måste säga att det här skulle jag driva tesen att det är inte drivet av produktionslogik. Jag tror inte vinsterna är särskilt mycket större för att du är med i en, du gör inte bättre kaffe, bättre macka till ett billigare pris för att du är med i, ja, vad det kan vara, coffeeshop, eller för att du är helt lokal. Alltså det finns ingen produktionslogik som du gör för stora industrier. Men det finns uppenbarligen någon affärslogik i det. som driver fram den här utvecklingen.
Marknadsandelar.
Ja, marknadsandelar, corner market, bli stora, kunna påverka på ett helt annat sätt. Och sen det som har varit en stor diskussion, att marknadsdominansen gör att du kan trycka upp priserna. Att liksom har en marknadsdominant ställning så blir det prispåverkande, och plötsligt så kan man ta 75 spänn för en kopp kaffe, vilket man inte heller kanske trodde det skulle kosta för 20 år sedan. Men, så det kanske finns en affärslogik i, men det finns inte en produktionslogik. Men jag förstår ju att det försvårar fackligt arbete. Ja.
Eller man kan säga som Amazon gör. Nej, vi ska inte vara marknadsledande. Vi ska vara marknaden.
Just det. Mm. Klart, har man ett stort företag som har råd att gå med förlust tills man är hela marknaden, ja, då är det svårt att konkurrera med det. Om man är ett mindre företag som måste generera lite pengar tillbaka in.
Nej, men just det här jag tycker också är ganska symptomatiskt, just apropå det du säger. Ser vi på radio, tv, vitvaruhandel. Alltså bara för 10 år sedan hade vi i Sverige en kedja som hette On-Off. Vi hade Eleganten, och vi hade, nu har jag tappat bort dem, men vi hade ungefär 5. Vi hade Siba, vi hade 5
stycken. Just det, Siba var det.
Ja. Hade vi, nu har jag tappat en annan. Men i alla fall som etablerade sig Media Market i Sverige. Mm. Ja. Jättestort företag, gick med förlust hur många år på raken som helst. Men till slut så var jag, expert hade vi också en.
Expert var det.
Expert var tvungen att kasta in handduken. On-Off var tvungen att kasta in handduken. Siba lever med en liten, liten marginal. Och de enda vi har kvar på som är någon storlek på, det är ju Elgiganten och Media Market. Och Kjells Radio och TV på hörnet, de är ytterst, ytterst få. De som förut fanns i varenda liten svensk stad, de finns inte längre.
Men upplever det här är en jätteutmaning framöver nu när vi ser just det här, ja, även där inte produktionslogiken kanske driver fram jätteföretag, så verkar någon annan logik göra det. Är det här en av fackföreningsrörelsens stora utmaningar, att ens komma i kontakt med dem man vill förhandla med? Mm.
Nej, men att det är att skapa engagemang på den lokala arbetsplatsen, därför att man, det är så svårt att säga att ja, men resultatet av det vi gör här, eller ens få resultat på sin egen arbetsplats, är svårt när du inte har någon motpart. Mm. Alltså att, så att därför måste vi lära oss att jobba på andra sätt, där vi faktiskt jobbar betydligt mycket hårdare globalt för att faktiskt kunna påvisa resultat på den enskilda arbetsplatsen.
Vet du hur vanligt det är med att de lite större företagen, kanske företrädelsevis från USA, men det vet jag inte, motarbetar fackförbunden så som Amazon anklagas för att göra?
De anklagas inte, de gör det.
Det
är ganska vanligt i USA. Vi har ju haft problem med en del svenska företag i USA som säger att vi tar sedan dit vi kommer. Mm. Så att vi har en hel del sådana ärenden också. Så att det är en annan ingång i frågan i USA. Och det är oerhört tufft och hårt. Samtidigt så kan vi se att vi får fackliga framgångar med svenska företag i andra länder där man faktiskt, alltså, sköter sig och uppträder ganska schysst. Mm. Så att där, men USA är en tuff nöt att knäcka faktiskt.
Men ni hade väl den här Toys R Us-historien för ett antal år sedan?
Ja.
Det gick ju bra, eller?
Ja, det gick ju bra tack vare också att vi faktiskt fick sympatiåtgärder från många andra förbund.
Ska du berätta lite om den konflikten?
Toys R Us, det var ett amerikanskt företag som etablerades i Sverige och absolut inte skulle teckna kollektivavtal. Hade helt vidriga villkor på arbetsplatsen där man övervakades, där du inte fick ha vissa sorts skor på dig för du kunde inte springa och så vidare och så vidare. Men för att göra den historien kort så kan vi säga att ja, när det svenska maskineriet med den svenska modellen faktiskt gick igång då, när soparna inte tömdes längre, när man inte, deras räkningar inte betalades eller bankaffärerna inte gjordes och så vidare, så fick vi till slut avtal med dem. Jag kan dra en mycket färskare historia som jag tycker är riktigt fin, eller det finns ett antal.
Tycker du den här var rätt fin också faktiskt.
Ja, men när Lidl etablerades i Sverige, det var ett så jättehemskt företag. Alla jag hade hört talas om detta förhatliga företag. När de etablerade sig i Sverige så hade de skrivit avtal med oss innan de öppnade första butiksdörren. Sen var de inte van vid våra arbetsmiljöregler och sånt där, så att vi hade en del diskussioner med dem så. Men de anpassade sig blixtsnabbt. Sen har vi en ännu nyare företeelse som är väl bara drygt 2 år gamla. Det är Uniqlo, vet ni vad det är?
Mm. Just det, ja.
Mm. Inditex är ju världens största klädföretag på handelssidan. H&M är tvåa. Uniqlo är faktiskt trea i världen.
Mm-hmm. Japanskt Hennes & Mauritz kan man väl kalla det för.
Ja, precis. Och när de kom till Sverige via samarbeten och så vidare, och även via samarbete med vår motpart Svensk Handel, så fördes diskussioner med dem att i Sverige fungerar så här och så här reglerar vi förhållanden på arbetsplatsen och så vidare. Så de tecknade också avtal innan de öppnade nere i Kungsträdgården, eller där mittemot NK. Och det är på första stället i världen.
Wow.
Jaha, de har aldrig gjort det förut?
Nej, aldrig. Mm. Och våra japanska kamrater säger, men vad har ni gjort? Vi har pratat. Som vanligt så pratar vi oss fram till en lösning så att vi ser att det funkar.
We have the Swedish model here in Sweden.
Ja, ja, och den modellen, då är frågan, vill man sabba den?
Nej, men det...
För att återgå till det vi pratade om tidigare. Mm.
Mm. Nej, men det här är ju precis som du säger, alltså de här typen av konflikter blir ju, skulle jag säga, nästan till omöjligt att vinna om man just inte kan göra sympatiåtgärder och få med sig ett större kollektiv. Därför det är ju, då kortsluter man ju mer eller mindre verksamheten. Men det har väl varit lite, det har ju varit lite hack även på det ifrån högerhåll så att säga.
Nej, men det, där säger man ju ofta, oavsett om att vi inte har i stort sett några konfliktdagar överhuvudtaget i Sverige, så säger man, ja men bara det att ett varsel skadar företagen så oerhört mycket, så man skulle inte få, alltså att vi är för frikostiga, rätten att varsla, rätten att vidta sympatiåtgärder. Mm. Samtidigt som, så länge som vi som arbetsmarknadsparter och framförallt den fackliga sidan är så varsamma med att använda detta yttersta vapen, då tycker jag inte man ska röra det. Och sen brukar jag säga det, rätten att vidta sympatiåtgärder, för mig så är det också en jämställdhetsfråga. Därför att ser vi vilka delar av svenska arbetsmarknaden som verkligen behöver sympatiåtgärder, då är det de delar där du har många visstider, många deltider och så vidare, som deras strejk skulle inte bli lika verkningsfull som ett, om ett antal mer typiskt manliga yrken går ut i konflikt. Så att det handlar också om faktiskt om, som en jämställdhetsfråga och ytterst en solidaritetsfråga. Hur ska det fungera på svenska arbetsmarknad?
Ja, därför det här blir ett väldigt viktigt instrument för att egentligen upprätthålla kollektivavtalet. Och tittar vi på kollektivavtalet så har ju det en enorm omslutning i Sverige. Jag vet inte om vi är världsbäst, men det tror jag faktiskt vi är. Vi är världsbäst, ja. Men nästan alla har ju det. Vi har ju inte alls lika hög facklig anslutningsgrad som vi har kollektivavtalsgrad, så att säga. Jag träffade icke namngiven men högt uppsatt person i Svenskt Näringsliv som mellan skål och vägg gnällde lite på detta faktum och sa att det är praktiken arbetsgivarna idag som upprätthåller kollektivavtalet, och jag är lite osäker på varför vi gör det. Vad säger du om den verklighetsbeskrivningen?
Att den är ganska skev. För ofta är det så att det är fackarna som kräver lägger avtalsförslag. Och vi kräver det. Och är man inte med i en arbetsgivarorganisation så kräver vi ett hängavtal. Och då tycker de flesta företag, ja men nej, jag behöver stödet av en organisation. Och så kryper man in i en arbetsgivarorganisation. Mm. Så att jag har också hört människor från arbetsgivarsidan som säger det, att ni får inte vara för snälla, för då kommer de inte med som medlemmar hos oss.
Jag tänkte vi skulle avrunda. Jag bara en sista fundering. Du sa det här att höjningen i A-kassan och slopad karensdag, och vi var inne på lite så. Och så sa du att ja, men det kommer inte statskassan ha råd med att hålla i. Finns det någon rangordning där för dig vad som är viktigast att behålla?
Nej, utan det var helheten, alltså alla stöd till företagen med hyresrabatter inklusive det höjningen av A-kassan och karensavdraget. Det är svårt att rangordna karensavdraget och A-kassan. A-kassan måste vi ha en hög nivå för att människor ska våga gå vidare och prova nya saker. Karensavdraget är fullständigt bara vansinne. Det finns ingen anledning till varför människor ska tvingas gå på jobbet sjuka. Mm. Oavsett om det är corona eller inte. Jag tror sammantaget ska vi slopa det, så är jag övertygad om att vi ska ha färre sjukdagar i influensa och sånt här ändå. Mm. Ett vanligt år. Därför att i alla fall i handels medlemsgrupper så har vi alldeles för många som, nej, har man lite feber sådär, så man ligger under 38 och säger, nej, men jag går och jobbar ändå, jag klarar den här dagen. Jag vet inte om det är så jättesmart.
Ja, dessutom så var det ju fel tänkt från början om man ska vara helt ärlig. Men det var ju mycket att spara pengar också. Men det var ju nämligen, alltså det, vi hade ju skenande sjukdagar, eller skenande var inte heller riktigt, men om vi jämför på mitten på 90-talet när den här debatten verkligen tog fart om sjukdagarna, då steg de ju dramatiskt. Det bara att de hade glömt att de hade ju fallit som en sten under första hälften av 90-talet. Mm. Därför mycket av de som hade sjuktal hade ju rensats ur från arbetsplatserna när vet, en halv miljon människor fick lämna arbetsmarknaden helt enkelt under bara några års tid. Va? Så att det var ju ett enormt stålbad. Va? Och då hade, så tittade man i, liksom, tillbaka då, 1990 istället, så var det ju ett upp- och nervänt U. Va? Men i och med att alla börjar i botten så är de så här, vi har helt sjuka sjuktal. Titta på ökningstakten. Jo, men det är ju ett U. Va? Men
minnet är
men det som hände, det som drev ökningstakten, det var ju inte, vilket blev lite den mediala bilden, att jag är bakis, jag har ingen lust att gå till jobbet, jag skiter i det här, ringer och sjukskriver mig. Den sjukskrivningen går ju att spåra i och med att det är korttidsfrånvaro. Så då vet man, här kan bakisgänget vara placerade. Men det var ju långtidssjukskrivningarna som drev de kraftigt ökade sjuktalen sen. Mm. Så det var ju inte minst de som hade sjukskrivningar längre än 12 månader och så vidare. Och då tror jag man kan utgå ifrån att det inte är bakis som är problemet. Va? Så att det blev en allmän diskussion där som jag tycker nog hamnade lite fel. Jag tror inte man åtgärdade någonting med någonting som överhuvudtaget inte träffade den populationen som egentligen drev sjuktalen. Men jag kan vara radikal här. Jag tycker, alltså vadå, man kan väl se till att återställa A-kassan och ta bort karensdagen.
Ja, det tycker jag också.
Ja, vi är överens.
Och sen när det gäller sjukförsäkringen så den måste vi också åtgärda.
Ja, den ska också
åtgärda. Även om den inte är åtgärdad fullt ut nu. Jo, man har slopat på vissa läkarintyg och så här för att inte belasta sjukvården allt för mycket. Men alltså, och nu har ju faktiskt Försäkringskassan på eget bevåg taget beslutet att man ska inte stänga av människor som står i kö för operation som har blivit inställd på grund av corona. Alltså att efter 180 dagar. Men den gränsen är helt ohemul. För att ingen människa blir ju friskare av att man faktiskt inte får några pengar. Man blir inte arbetsför. Och man blir inte arbetsför mot hittepåjobb som man tror ska finnas då någonstans. Skickas till arbetsmedlen till en arbetsmarknad som inte finns. Utan vi måste se till att vi får rehabkedjan till att funka. Se till att människor faktiskt får möjlighet till en andra chans. Nu tappas man ju bara ut i tomma intet och ingen blir friskare av det.
Ja, det här är ett jätteproblem för legitimiteten i systemet. När jag en gång i tiden var AMS-direktör så ledde jag faktiskt en utredning mellan kassan och Arbetsförmedlingen just om det här. Och man kan tycka att det här med att vara frisk är okomplicerat, men vi kom snabbt fram till att vi struntar i frisk. Alltså att definiera någon frisk är fullständigt hopplöst. Va? Men däremot så blir det då istället att man definierar som huruvida man är tillräckligt sjuk, oavsett liksom hur sjuk man är, att utföra de arbetsuppgifter man har. Och då blir det ett legitimitetsproblem för hela systemet när Försäkringskassan säger att ja, du får gärna vara lite sjuk, men du är tillräckligt frisk för att utföra de här typen av arbetsuppgifterna. Och så skickar de till Arbetsförmedlingen och sen säger Arbetsförmedlingen, du är inte tillräckligt frisk för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Det här tycker jag är ett problem som vi borde ha löst organisatoriskt för länge, länge sedan. Och vi lämnade för övrigt in ett kärt förslag som var ett utredningsuppdrag till regeringen. Ja, kan det ha varit snart 15-20 år sedan. Och det har nästan inte hänt någonting på den här frågan. Och det är lite av en skandal.
Nej, men och någonstans är det lite tån också. Framförallt jag tycker när det gäller äldre som är sjuka. Då ska de prövas mot hela arbetsmarknaden. Eller så då står de inför valet. Nej, man får inte sjukersättning för det är ju i stort sett omöjligt, att, eller det som förut kallades förtidspension, det får man inte längre. Mm. Nej, då tvingas man bort från arbetsmarknaden och så ska man göra egna förtida uttag av pension. Så blir man fattigpensionär och så ska du ändå belasta det allmänna genom att du är tvungen. Antingen att du ska ha försörjningsstöd och du ska ha bostadsbidrag och så vidare och så vidare. Så att det är ju pengar i systemet oavsett. Men låt människor behålla sin värdighet. Mm. Jag tycker det är otäckt rent totalt.
Man kan ju säga så här att bordet är ju inte dukat av, men det är ju ändå väldigt fullt.
Ja, av utmaningar som vi brukar säga. Det är så trevligt med utmaningar. Förr i tiden så har man problem, men det har jag förstått att det har man slutat med.
Mm, ja, men utmaningar känns väl som en...
positiv tolkning av problem.
Ja, det men då att man tar sig an framtiden med geist. Men det sagt, har du något, Sandro?
Nej, jag tycker det här var ett jättetrevligt samtal. Det var ja, det trevligt att få lära känna den blivande äldreordföranden lite och känna mig på pulsen. Och ja, vi har lyckligt. Många medlemmar som lyssnar, har vi förstått utav våra...
Verkligen lyckligt våra medlemmar att ja. Få en så djuplodande samtal med dig. Det har varit jättekul alltså. Riktigt. Ja.
Vi får se hur det blir. Ja. Ingenting är klart för nu
den
klart.
Den 15 juni vet vi då.
Det är en sån här klassiker. Det är inte over to the fat lady sings som man brukar säga. Ja. Så gäller det när det är omröstningar.
Digitalt det här året då?
Ja. Vi har testat anläggningen idag. Vi har haft Ellos repskap och då har vi använt samma orter och samma anläggning. Så att det fungerade ypperligt.
Idag
har vi haft Ellos rep. Ja. Men det är i alla fall testat.
Så det är testat. Det är helt riktigt.
Bra. Med det sagt, tack till dig Susanna, tack Sandro, tack till er som har lyssnat. Tack. Vi hörs igen om 2 veckor, för nu när bokpodden eller studiecirkeln är över så har vi gått tillbaka till vår ordinarie utgivning. Ja, varannan vecka. Så att om 2 veckor hörs vi igen. Ha det gott.
Tack, perfekt. Tack ska du ha. Hej. Well, let me tell you something.